av det. Nej men, hej Louise.
Nej men, hej Therese.
Det var ett tag sedan.
Ja, det var nog inte så hemskt länge sedan ändå. Nu har vi kommit igång igen.
Men det var länge sedan jag träffade fysiskt.
Det var det. Det var länge sedan. Nu sitter vi via länk. Men vi ska ju träffas faktiskt om 2 veckor. Det ska bli roligt. Och fika och köpa. Ja. Hur har du det?
Jo, men jag har det bra. Har inte haft en ledig helg med. Det kändes nästan som att jag kanske hade varit ledig med igår. Så jag är ju ordförande för Göteborgs och Bohusläns FN-distrikt. Så att vi hade möte. Vi pratade ihop oss lite inför årsmötet och så. Så jag hälsade på min son som bor hos en kompis tillfälligt. För han har fått jobb på IKEA. Eller ja, nu ska han väl börja jobba någon annanstans. De är så ombytliga de där barnen. Och idag har jag varit på medlemsmöte. Och nu bakar jag taco pie. Du stod redan och kavla.
Nej, jag gjorde det innan jag började precis. Och jag har faktiskt varit ledig hela helgen. Men nu, jag måste berätta vad jag gjorde i fredags ändå. För jag är ju ledamot i EU-nämnden och de sammanträder på fredagar. Jag behöver inte vara med varje fredag, men i fredags var jag med i alla fall och tjänstgjorde. Och då betyder det att jag måste åka hem på fredagar. Och det är ju som det är med tågtrafiken. Vi skulle kunna ha ett helt poddavsnitt om det där jag satt här och spydde galla över svensk kommunikation och infrastruktur. Men jag flög i alla fall mellan Bromma och Trollhättan i fredags. Och det var... Bromma flygplats ska ju, den är ju i princip, den är ju inte nedlagd, men det är, vad jag vet, bara Västflyg som flyger därifrån och som några privatplan. Så jag åkte till flygplatsen lite tidigare. Jag tänkte, då kan jag äta där innan jag ska gå på. Och det var helt dött. Det var helt stängt. Det fanns liksom ingenting. Vi fick små inplastade boardingkort. Så det såg ut ungefär som om jag skulle åka farfarsbilarna på Liseberg. Vi kan lägga det lilla kortet sen kanske i Facebookgruppen. För det var liksom... Herregud. Och jag tänkte, vad kostar... Men alltså på riktigt... Skämt åsido, vad kostar det skattebetalarna att liksom stå med den här flygplatsen med de få avgångarna som det ändå är liksom. Eftersom Bromma flygplats ska ju läggas ner, men nu har ju Tidöpartierna sagt att man inte kommer göra det under den här mandatperioden. Men de facto så är det faktiskt inga plan som lyfter därifrån. Men i alla fall, och jag är ju väldigt flygrädd som de flesta vet. Hatar att flyga. Jag gör det för att jag måste ju kunna ta mig fram i livet ändå. Vissa resor förväntas det att man gör. Men eftersom jag är flygrädd, då fick jag sitta längst fram med en jättegullig flygvärdinna som förklarade allt för mig. Och sen så fick jag gå in i cockpit och morsa på piloten. Och andra pilot hette en styrman som satt där. Och de lugnade mig så fint och de visade allting. Och titta så vackert det är och så kul. Alltså vilken service, det var en jättespännande flygresa. Tack vare för att jag känner hon som är ordförande för Västflyg, för att hon bor här. Så istället för att komma hem med liksom spänningshuvudvärk och alldeles stel i ryggen som jag alltid gör för att jag sitter så här och spänner mig hela tiden och liksom varje hopp och stund och sådär. Så kom jag hem avslappnad och tillfreds. Mm. Ja men det var faktiskt kul. Jag kommer aldrig älska att flyga. Men jag fick ändå lära mig att det är faktiskt ett säkert sätt att transportera sig. Och de var så himla lugna och de förklarade allting. Och vet du en annan sak? Det här att man alltid ska stänga av telefonen och sätta den på flygplansläge. Då frågade jag så här. Men alltså tänk om det, för jag är ju alltid så hispig. Det kan ju vara så att alla kommer ju inte att sätta den på flygplansläge. Jag menar, ni kan ju aldrig kontrollera vilka som sätter telefonen på flygplansläge eller inte. Liksom. Vad gör man ifall inte alla gör det? Och då sa de så här, det spelar egentligen ingen roll. Det är något gammalt.
Det är alltså som att man inte får på telefonerna på sjukhuset. Det har nog alla nu för tiden. Men kommer du ihåg det? Ja. Det är alltid så för att man måste kunna stänga av telefonen när man kommer på sjukhuset. Men jag har inte sett sådana skyltar när jag var på sjukhuset på länge.
Nej, det har man ju aldrig, ser man ju inte längre. Men det var och det, men på planet så säger de fortfarande det. Och det står ju till exempel flight mode på telefonen. Men när jag pratade med den här flygvärdinnan där, då sa hon att nej, men det händer liksom ingenting. Det är snarare för att skydda telefonen. än att liksom skydda andra passagerare. Så då blir jag ytterligare lugn. För jag är ju liksom...
Rädsla... Du skyddar din telefon alltså. Det är skönt att veta.
Vad sa du?
Det är skönt att veta att du ska skydda din telefon i alla fall. När du är uppe.
Ja, just det. Jag dör i kraschen med telefonen. Nej, men det var... Jag vill ju inte så gärna flyga, men ibland var jag tvungen och då tänkte jag, det här får bli liksom en terapi för mig för jag ska våga göra det. Så det var faktiskt en spännande upplevelse.
Ja, alternativet är ju annars att man, så som det är, jag vet inte om du har sett det, Sune åker till Grekland eller när mamman är helt avdrickad.
Ja,
de kör så. Runt den i rullstol så här. Eller sällskapsresa när de liksom tar sprit ifrån taket.
Men det grejen är att jag ska ju köra bil från Trollhättan sen hem, så det är inget alternativ för mig. Men apropå sällskapsresan, så när våras när jag flög någon gång, vet vem som satt bakom mig i flyget då? Lasse Åberg och Janne Schaffer, det är sant. Och just den flygresan så gick inte dörren på flygplanet att stänga, så att vi fick liksom evakuera planet och gå ut och vänta och sen gå in igen. Och jag var så nära att säga, jag är inte rädd, jag kan flyga. Och så tänkte jag, det har ju de hört 100 000 gånger. Så de kommer inte tycka att det är roligt.
Så ja, det hade jag tyckt var roligt om du hade berättat det. Så. Och de bara tittade på det.
Ja.
Gick du inte fram och bad dem en autograf, Louise?
Jag borde gjort det. Jag borde tagit en fråga som man kunde fått av ett foto i alla fall. Och vet, men alltså jag, Lasse Åberg hade faktiskt en Magda-pin på sin ryggsäck. Finns han? Så jag tänkte, det är en partikamrat till oss. Ja.
Nice.
Men du, ja. Nej, men det var ju, men det jag skulle säga är att jag har varit ledig i helgen och varit på födelsedagskalas och Elvira varit hemma och vi har haft det lugnt och skönt. Så jag, imorgon ska jag åka till Stockholm igen. Men du, kan vi inte snacka lite om världsläget?
Mm.
Ja, vad är det som händer?
Ja, det kan man ju verkligen undra. Det är ju helt galet för oss i Sverige. Eller det känns så i alla fall för mig i min värld. Så. Jag bor ju inte i USA, så jag har ju lite svårt att ens ta in det här som har hänt. Ett val har ju skett. Trump vann. Och det har vi vetat ett bra tag i och för sig. Men nu är han ju då också president och blivit invald i det. Och sen, redan innan dess så blev det ju massa konstigheter när han liksom började prata om att han skulle ta över Grönland eller köpa det eller man skulle få det, vem vet hur han tänker, Kanada skulle bli hans och sådär. Och jag tänkte så här, det här är ju helt galet. Och sen så tar han efter han liksom är president på riktigt, så bara liksom rullar upp massa konstiga saker. Han släpper de fria som stormar. Vad heter det? Kapitolium heter det? Eller?
Ja. 1500 högerextrema liksom. De ja. De förda parlamentariker. Bara det systemet att en enskild människa kan benåda massa människor.
Och det är ju jättemärkligt system de har där nere i USA. Jag kan ju inte förstå det överhuvudtaget. Och som jag läste då, det är ju några republikaner som ändå har liksom kommenterat det då och tycker att det inte är helt rätt. Med tanke på att de också har brukat våld mot poliser och sådär. Och det får man ju inte göra. Och då tycker de att ja, men då ska man liksom avtjäna sitt straff och sådär. Men det verkar ju som att han vill ju visa att det är helt okej att bete sig på det här viset.
Han bryr sig inte om någonting. Han bryr sig inte om något. Alla sådana här demokratiska spelregler som vi har satt upp i världen. Hela den liksom rättsbaserade världsordningen som vi har byggt upp. Alltså efter andra världskriget liksom, för att vi ska komma överens och vi ska förhålla oss till vissa ramar och regler. Allt. Och, liksom, och det är ju inte bara i USA, utan det är ju så i många länder. Liksom. Det känns som att det håller på att bli en helt annan världsordning. Och det som skrämmer mig mest, det är alltså de här gubbarna som du faktiskt ser här då. Men Elon Musk till exempel, som dessutom står och liksom hejlar i sitt tal. Och han kan väl komma med sitt försvar att nej, men det var inte det och jag gjorde inte det och det betyder inte det. Men alltså, man såg ju Alltså han gjorde det för att han kan göra det på något vis. Han måste ju varit oerhört medveten om vad det är för någonting han skickar ut. Liksom. Det är helt sjukt. Och nu är han, vänta, är han inte i Tyskland nu och träffar de här högerextrema där?
Ja, han var med på länk. Har jag fått.
Helt makabert. Och det som skrämmer mig mest är att de här människorna, de kan liksom styra, de här miljardärerna styr världen eller kan komma att styra världen på det sättet att de kan få makten över våra tankar eftersom de styr de här stora sociala medieplattformarna som vi alla använder, är beroende av, låter oss påverkas av. Och alltså det är nog det som skrämmer mig mest. Och så igår när jag låg och tänkte så här, igår kväll innan jag skulle somna, men liksom, vad vi, Therese, små politiker som du och jag, eller liksom politiska partier eller parlament eller liksom som vill någonting annat än att ha en annan idé om hur saker och ting ska liksom vara. Hur ska vi någonsin kunna komma igenom de här stora liksom bolagen och de här stora plattformarna som styrs av några få med extremt mycket pengar och där algoritmer liksom styr. Vi blir helt mindfuckade. Det tycker jag är så jäkla läskigt.
Och jag tänker så här, alltså, jag läste någon artikel här i veckan där det är ju folk som funderar på att avsluta sina konton och så som är kopplade. För det är ju inte bara Elon Musk utan det är ju även han som har grundat Facebook och sådär. Och att man ska man ha liksom de här meta-plattformarna och även X då. Men det finns ju alternativ såklart, men de är inte lika stora. Jag kan ändå tycka att det kan bli ett problem så här på ett sätt för oss som är politiker och ska nå ut hela tiden med våran politik. Och så måste man välja ett annat alternativ med plattformar som inte når ut lika långt ännu i alla fall. Men frågan är att man får ändå, jag har i alla fall börjat att titta lite runt omkring mig vad det finns för andra sociala plattformar att använda. För att man kanske till slut byter dit då istället. För att det känns ju som att de äger hela världen. Och det här med att de stängde ner TikTok i USA. Och sen så skriver Trump att han ska rädda. Alltså det, ja, jag tycker allting är väldigt, väldigt märkligt när det gäller honom. Och jag läste att han hade bestämt sig att officiellt så ska mexikanska golfen inte heta det längre utan det ska heta mexikanska golfen. Kan man ens bara bestämma sådana saker? Jag menar, jag kan väl inte bestämma om det ska heta Sotekanalen eller om det ska heta Therese kanal. Det är ju lite märkligt så. Så det funkar ju inte så. Ja.
Jo, för honom funkar det så.
Det gör ju det. Och det är ju som ett jävla läskigt. Jag läste en sån bra debattartikel i Aftonbladet i veckan. Det var en som skrev angående det med Musk då, att han såg ut som han hejlade. Och hon skrev det, varför diskuterar alla om han hejlade eller inte hejlade? Det är ju klart att han har hejlat. Varför pratar vi ens om det? Vi ska inte prata om han gjorde det eller inte gjorde det. Utan vi ska säga, ja men han gjorde det ju. Och sen är han ju med på den här nazistiska partiet i Tyskland då. Så att det är klart. Men det är jäkligt läskigt tycker jag alltihopa. Och jag är rädd att innan den här mandatperioden är över så har han nya lagar som gör att han aldrig blir, det behöver aldrig vara ett val igen. Och att USA inte är en demokratisk stat. Och det är fruktansvärt. För att han verkar ju, annars så tänker jag så tar det ju många, många år innan de lyckas göra så här. Om man tittar på de länderna som är väldigt populistiska, exempelvis i Sydamerika så är det ju många länder som har sådana där det är mer diktatur nästan. Men det har ju inte skett över en natt. Men det känns som att Trump, han bara kör på. Han kan göra precis vad han vill och det tycker jag är läskigt. Och nu när han hotar Danmark med att ta över Grönland så så ser jag det som ett hot emot Europa. Och det måste vi också göra, tycker jag. Inte bara tro att det här är nästan ett skämt. Utan det här, han hotar oss. Han hotar Danmark, han hotar också i och med det hela Skandinavien, kan jag tycka.
Och förhållandet, hur han förhåller sig till Putin. Mm. Och han har ju sagt att han ska lösa då kriget i Ukraina på om det var ett dygn. Eller nu har han kanske sagt att det ska vara ett halvår eller några månader, eller jag vet inte. Men vad innebär det då? Betyder det att Ukraina ska ge upp vissa delar av sitt land? Och låta att Ryssland få det? Är det fred? Vill de det? Och vad ger man då för signaler till Ryssland? Att de ska kunna fortsätta liksom med sina erövringar av Europa. Och vi som är med i NATO och vi har gått på med det här i avtalet, vad 17 heter det nu där vi ska ha, jag är trött i huvudet, ja, i alla fall vi ska ha då amerikanska militärbaser på svensk mark. Då har vi liksom Putin, eller Trump då, och alla andra de här länderna i Europa nu, Ryssland, Georgien som har blivit en liksom fullfjädrad diktatur, Azerbaijan, vi går Kina, Iran, vad kommer Turkiet vara för spelare i det liksom det här? Vad händer i Syrien och hela Afrika när Sverige, det tror jag vi har pratat om innan, när Sverige drar tillbaka sitt bistånd till exempel till Afrika. Men vi har ju haft ett bra bistånd, jag blir så förbannad på de här jävla högerfolket som sitter och säger att Sveriges bistånd inte har varit bra. För det var ett jättebra bistånd. För utbildning, för jämställdhet. Och så när Sverige drar sig tillbaka i alla internationella sammanhang. Vilka är det då som är där? Ja, men då swipar Ryssland in. Och liksom tar över den rollen som kanske vi i Europa då har haft tidigare. Det är liksom livsfarligt. Ja. Men ja, jag menar att det här ändå inte kommer så himla hastigt. Det har gått några år till det. Trump har ändå fått sitta nu i liksom några år nu och götta sig liksom. Ja. Och mögla upp sig ordentligt och förbereda sig på detta. Men han är ju liksom ingen demokrat. Han vägrade lämna ifrån sig makten förra gången.
Och jag tänker så här, men vad är de här republikanerna? Är de inte ett demokratiskt parti? Så har jag ju ändå förstått. De är högerkonservativa, men inte så att de är odemokratiska. I alla fall inte de föregående presidenterna innan Donald Trump, så att säga. Om man tittar på George Bush, han verkar ju inte vara så väldigt odemokratisk på det sättet. Men, och sen tillbaka i tiden så, jag är inte så gammal så jag kommer inte ihåg då. Men när man läser på så verkar det ändå inte som att det är så illa som det är nu. Sen har han ju haft 4 år på sig. När han inte har varit president naturligtvis, så bara trycka på vad han vill ha. Men det är så läskigt att demokraterna ändå har haft de här 4 år på sig och faktiskt bygga upp och förändra och täta till hålen där, men det verkar de inte ha lyckats speciellt bra med. Så det kan hända att de här demokraterna aldrig kommer tillbaka till makten igen och att de egentligen blir helt utraderade, vilket det är fruktansvärt tråkigt. Så att ja, vi får se vart det landar. Men jag mår dåligt när jag läser varje nyhet ifrån USA. Förra gången så var jag mer nyhetsknarken och tänkte så här, det här är ju galet, det här är ju helt galet. Men nu blir det ju galet på riktigt och farligt på riktigt på ett annat sätt. För nu har han ett mycket större inflytande, de har fått fler mandat och så att ja, det, eller vad det nu heter, jag förstår mig riktigt på det där systemet.
Ja, han har mera makt nu än vad han hade förra gången. Jag tyckte också att jag tycker obehagligt i USA, jag tycker obehagligt i vad som sker i stora delar av Europa, vad sker i Tyskland nu liksom, Iran och Turkiet nämnde vi förut, och så ibland tänker jag, och jag är liksom orolig för kanske inte min egen skull. Men liksom näst kommande generation, våra barn, vad är det de ska få, vad kommer det bli för dem i framtiden? Är vi den sista generationen som har fått det bättre än våra föräldrar? Mm. Vi har ju liksom ändå fått det. Liksom. Våra föräldrar sitter bättre än sina föräldrar. Och vad händer nu? Nej, Therese, vi har mycket att jobba. Vi får liksom inte lägga av. Jag tänker så här, att varje liten människa kan väl ändå bidra med det man kan. Och vi får få...
Ja, nu känns det som att nu måste man upp och slåss för socialdemokrati.
Ja, det får vi
se. Annars så backar vi tillbaka bandet. Tillbaka, ja. tillbaka. Då kommer vi vara där som där vi var i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Och det är inte det vi vill. I alla fall inte jag som socialdemokrat, utan nu är det upp till kamp på riktigt och inget jävla kasteri.
Och jag är så glad. Jag har haft min dotter hemma nu i helgen. Hon bor ju mer eller mindre nu i Uddevalla eftersom hon går i skolan där. Liksom. Man får tvinga hem henne till mamma och pappa. Men hon har ju blivit så politiskt engagerad. Och hon har ju blivit så politiskt engagerad i SSU. Det är en liten grupp där i Uddevalla. Men alltså, man blir så glad när man ser dem och när man hör henne. Och ibland så får man bita sig i tungan och tänka så här, ja, ja. Men alltså, vet, det här brinnande, liksom, förändra världen. Alltså vi måste stötta dem. Jag har verkligen låtit mig själv att jag inte ska bli en sån här gammal som säger det där kommer aldrig gå. Utan jag verkligen ska säga, jo, men försök ni. Och de, hon har suttit här och skrivit motion i helgen till SSU-kongressen. Och de ska ha någon pizzakväll i veckan i Uddevalla. Och, nej, jag, alltså man blir glad när det ändå finns liksom yngre krafter som kämpar på.
Och som vill förändra världen och... Och skit i det här liksom, måste vi andra bara, det är det här, den tröskeln måste man över innan man kan komma över det trappsteget. Men de bara kör på, nej men vi gör så här och så här. Och i slutändan så kanske man ändå kan genomföra allt, men man kan ändå genomföra rätt mycket om man vill.
Lite grann som Trump liksom, man bara kör på, fast med... Med en helt annan agenda.
Med den socialistiska agendan, ja. Louise.
Precis. Demokratisk socialistiska agenda.
Ja.
Men nu ska vi lämna världsläget. För jag är lite intresserad av jag har ju läst i Bohuslänningen nu, tror jag det, om att Smögenlax har fått sitt tillstånd äntligen.
Ja, äntligen.
Det får man väl säga. Vad det är för de som inte vet. Och vad det innebär för dig nu. Och alltså politiska arbetet i Sotenäs.
Ja, men Smögenlax är ju en, alltså långt tillbaka, jag kan inte hela historien, för det här var egentligen innan jag blev politiker i Sotenäs. Men de hade ju ett projekt då med lax och då har jag för mig att, då var det ju liksom i havet som de hade något projekt för att liksom odla laxar. Men allt efter tiden gick så nu är det en landbaserad laxodling. Såna här stora tankar vad jag förstår. Där de simmar runt och ser trevliga ut. Men de är ju väldigt visionära. Vi har ju också någonting som vi kallar för symbiosnätverket och så, som där de är väldigt visionära och hållbarhet och hur man kan göra med olika saker. Och jag vet att de har försökt att mata de här laxarna med kanske med det är någon slags gräsprotein och sådär. Det har väl funkat lite precis så där. Men de provar sig fram så. Vad det är för mat de ska ge dem och sådär. Men de har ju sökt tillstånd länge, länge. Och fått nej då i olika instanser.
Miljötillstånd
då för den här verksamheten. Och i början så var det ju att det var så mycket utsläpp. Och de gjorde flera andra ansökningar. De överklagade. Men fick inte rätt. Och så nu då har de ju det på land. Vilket gör att det är ett slutet system. Så att det blir ju inte de utsläppen som var från början heller. Och jag vet att alltså, de har blivit väldigt illa behandlade måste jag säga. De har egentligen fått jobb.
Vi var ju där och hälsade på och jag, när de förklarade hur de har och myndigheter liksom blivit behandlade när de har sökt tillstånden. Och då, jag hade liksom så svårt att det kan inte stämma, tänker jag. Det kan ju inte vara möjligt. Alltså jag hade så svårt att förstå hela den här processen, men jag förstår att den har varit ganska alltså anmärkningsvärd.
Ja, för då har de ju fått nej i mark- och miljödomstolen och så har de överklagat till överdomstolen och så har de fått tillbaka den och så får de nej igen. Och, men Men nu har de för sista gången skickat tillbaka den och fått ja. Sen kommer det säkert bli överklagat. Men vi hoppas inte att det blir överklagat. Och jag vet att Jan-Olof Larsson från Sossarna hos oss då, han gjorde ju också en JO-anmälan. För han tyckte att det var fruktansvärt hur de faktiskt blev behandlade.
Han gjorde en JO-anmälan. Han anmälde myndigheten.
Ja.
Eller de, ja, som handlade ärendet. Ja.
Det gjorde han.
Ja.
För han tyckte att de juridiska processerna har gått alldeles, det tog alldeles för lång tid helt enkelt. Och att ja, de behandlar dem inte på ett bra sätt helt enkelt.
Ja, spännande, för alltså, jag uppfattade ändå detta som väldigt positivt när jag har varit där och träffat företaget och hur de arbetar och alltså, miljömässigt och klimatmässigt och arbetstillfällen. Men alltså, om man tänker, vad innebär det för er nu? För är det, nu skulle man då kunna förvänta sig på sikt att det kommer fler arbetstillfällen i Sotenäs?
Ja, men det innebär ju väldigt mycket för oss i Sotenäs. Det, alltså, det är otroligt. Alltså, det är 50 arbetstillfällen räknar de med att det blir. Och sen har de ju det här Arena Hav också. Det är en som en avfallsanläggning eller vad man ska säga. Som tar emot, eller inte avfallsanläggning, det är ett reningsverk menar jag. Och de tar ju emot ifrån våra fiskindustrier då, eller beredningsindustrierna som finns i Sotenäs. Det är som de liksom gör av med då. Så att det är ju väldigt bra och alltså det sätter ju Sotenäs också på kartan, tycker jag, att vi får det här. För det blir ju också, alltså det ger ju väldigt mycket att den här laxen är i de här, i det slutna systemet så att säga. De får inga sjukdomar, de kommer inte få den här laxlusen. Nu vet jag, jag kan säga många fel där, jag är inte så insatt. Men vad jag förstår är det ändå så att när de är i havet som i Norge så får de ju den här laxlusen. Eller de kan få andra sjukdomar. Och de tittar hela tiden så att de simmar lugnt. För att om laxar blir stressade så börjar de äta på varandra. Så att det är, de har ju kameror där de hela tiden tittar på hur laxarna rör sig. Så att det blir ju en väldigt fin produkt så när man väl slaktar den laxen. Så att säga. Och jag tyckte det var lite coolt när jag var där en av gångerna. Då berättade de ju det att om du ska vara där och sköta de här laxarna så får du ju inte ha akvariefiskare hemma hos dig.
Nej, för det kan finnas smitta.
Mm.
Eller? Ja.
Hade jag aldrig tänkt på. Så att de har verkligen tänkt på allt.
Det
är att föra in någonting till de här fiskarna så att säga.
De ska vara friska, men de ska också ha det bra och kunna leva ett så naturligt laxliv som det bara går, om man hoppas.
Ja, men precis. Så att, och det sparar ju också en hel del lax i havet. För att vi har ju vildlax idag, men för att inte den ska fiskas ut och så.
Så spännande. Så gäller det att den kommunala servicen går hand i hand med såna här etableringar. Att det finns liksom bostäder för de som vill flytta. Finns det förskoleplatser kanske, och det kan ju vara människor som kommer utifrån. Man skulle kunna tänka att det flyttar in folk och då kanske det flyttar in en familj. Mm. Alltså, och det kanske kommer ett jobb, kanske en, alltså 50 arbetstillfällen kanske genererar 100 människor. Nu kan vi förstå att det inte är så många som flyttar in, för det är många redan i Sotenäs som tar jobben. Men det är spännande tycker jag.
Ja, men man hoppas ju att det ändå kommer en och annan som flyttar till Sotenäs för att de vill ha jobb här. På den här nya. Så att, ja, vi får se. Men det är väldigt bra för Sotenäs. Ja. Det är äntligen. Och det är väldigt roligt för de eldsjälarna som faktiskt har hållit på med det här så länge. Jag tror det är 8 år eller någonting som det har.
Det är ett tålamod man måste ha.
Liksom pingpong fram och tillbaka. Eller om vi kanske är inne på 9:e året nu. Men det är, alltså, det är inte så vi ska bli behandlade utav myndigheterna kan jag tycka i Sverige idag. Så lång tid ska det inte behöva ta. För jag vet att jag fick första samtalet från en partikamrat 2018 tror jag det var. Angående det här och att vi behövde stötta dem. För Sotenäs kommun har ju stöttat dem hela tiden. Och jag vet ju att vi har försökt lobbat i riksdagen. Och jag vet att du, Louise, har ju varit här nere och fått frågor ställda till dig och sådär. På ett seminarium eller vad man ska säga att det var. Så att det har varit mycket lobbyverksamhet också. Men det är ingen som har kunnat påverka det här, verkar det som.
Det är så svårt när man tänker, när man som politiker. Jag har inte riktigt hittat min liksom roll i sådana här sammanhang. För när man, då, man kan ju ställa frågor till myndigheten. Men man kan ju inte liksom styra myndigheterna i enskilda fall hur man ska göra. Man kan ju liksom i sig, som regeringen ändrar i regeringsbreven, eller liksom, man måste väl ändå kunna säga att det här har varit fel. Jag har också fått den uppfattningen, precis som ni har, att det här har ju inte känts som det här. De har blivit rättvist och schysst behandlade faktiskt. Alltså, myndigheter måste ju ha service i det de gör.
Mm.
Måste ju kunna liksom...
Ja, men precis. Och jag vet ju att de har bett om att få en muntlig förhandling flera gånger och blivit nekade och så. Jag tycker inte att det är... Det är inte serviceinriktat. Faktiskt, om man alltså, har haft ett mål uppe så många gånger och inte ens kan få en muntlig förhandling för att liksom prata till sin sak. Jag tycker det är märkligt och väldigt fyrkantigt, måste jag säga. Så att jag är glad över att det egentligen är slut. Sen får vi väl se fortsättningen här. Men jag håller tummarna att det inte blir överklagat till någonstans.
Spännande, det är det, fast en politik. Det tar tid.
Det tar tid. Otroligt mycket tid. Men
enskilda människor som har en idé och vill starta ett företag, och så tar det liksom 10 år. Liksom.
Ja.
Att man ska hålla i det. Ja, det tror jag tusan inte om jag att jag hade fallat. Alltså.
Nej, verkligen inte. Och sen så måste jag, det här är ju också faktiskt en väldigt rolig grej, måste jag berätta. Det här vet du kanske inte så mycket om då, Louise. Men vi har ju en hel del groddjur i Sotenäs. Det har ju säkert ni i Tanum också. Men vi har lite olika paddor och så. Som är rödlistade och så. Och det finns ett projekt på Smögen. Där man... försöker att få de här individerna att komma tillbaka i populationen igen då. Och det finns ett jättefint projekt och jag ska inte dra sig jättemycket om det här nu. Men då i torsdagskväll så fick jag ett sms ifrån en man som är på Smögens samhällsförening som är inblandad också i det här projektet då. Det är ju ett gäng med eldsjälar. De står och gräver liksom mitt i natten. Och har sig och leta paddor. Och då är det så att Länsstyrelsen i Skåne, Naturvårdsverket och Världsnaturfonden delar ut ett diplom vid ett grodseminarie som hålls i Skåne årligen. Och då har de alltså, då har ju det här på Smögen då.
Vad roligt.
Ett diplom. För värdefulla insatser i arbetet med att bevara hotade groddjur. Alltså det är helt fantastiskt. Det låter lite nördigt. Och vem skulle tro att jag någonsin skulle sitta här och prata padde eller groda. Men ja, det är helt fantastiskt.
Jag tycker att det är fantastiskt. Och jag tycker inte det är... Alltså, jag tycker inte man ska inte förringa den där typen av arbete. Alltså tänk den biologiska mångfalden. Tänk vad viktiga arbetet är. Tänk liksom vilken insats. Det är jätte... Även om det är en groda eller en liten salamander eller en liten fågel eller vad det är.
Det gör ju någonting också med miljön. Så att när de försvinner så händer ju saker på den platsen.
Ja.
Så att nej, men det är fantastiskt. Och de har ju flyttat... Alltså man får ju ha tillstånd då för att flytta en del padde. Man kan inte bara flytta på dem hur som helst. Om de är en damm som börjar bli uttorkad och så. Så då, men de försöker ju gräva ur, plocka bort om det är mycket liksom växtlighet och så som gör att det torkar ut på snabbt så att de inte kan leva där. Så att, men det krävs ju mycket tillstånd för det. Ja, jag tycker det är helt fantastiskt och jätteroligt. Och som uppväxt då på Vardesberget i Lysekil, där vi hade grodammar. Nu vet ju inte jag om det var padder eller grodor. Det var säkert padder, för att mina, eller inte mina, min pappas katter jagar ju de här grodorna. Vet du hur mycket, eller grodor eller padder, hur de låter när en katt har dem? Jag visste inte att de skriker, men de skriker som barn. Åh, herregud, vet du. Men vi var ju där och fångade de här grodäggen eller paddäggen. Och la i, det kallar ju det för grodor på den tiden i alla fall, i hinkar då. Och väntade på att det skulle bli grodynga. Och sen så släppte vi ut dem, kanske. Hälften dog ju, stackars ju. Ja. Men, och jag tänker, undra om det ens finns kvar. Nej, men de kanske är helt igenväxta där också bakom de husen där vi fångar så många sådana förr. Sen var det ju ett annat stort område där det ligger en massa villor idag, där det också var många grodor. Eller salamandrar. Det är svårt att veta från den tiden. Man vet ju inte riktigt vad det var man fångade. Man kommer ju bara ihåg att man var där och plockade de här äggen. Och så. Ja, man såg ju aldrig liksom mammorna i papperna till dem.
Men det är alla att tänka att nu, som det vi pratade om innan, håller världen på att bli galen. Och då undrar man ju, det kan ju inte vara så att det är människan som är det högsta stående varelsen på jorden. För då blir man ju helt deprimerad. Det kanske faktiskt är en liten groda. Och det, ja. I Tanum förut, det finns en konstnär som bor i Gärdesborg som heter Elsa Geli. Som, hon gör fantastiska konstverk. Hänger bland annat en i FN-skrapan i New York, vet jag. Men vi hade också en av hennes stora vävda bonader, jag tror den är vävd, jag kan säga fel, med textilkonstnär. I våra sammanträdesrum där vi hade kommunstyrelsemöten i Tanum. Och då den hette inte Fråga Grodan, men den kallades för Fråga Grodan. Och det var liksom ett stort landskap och längst ner i hörnet så var den liten grodan. Och den liksom, alltså den vill ju liksom påpeka för oss att man ska, innan vi tar våra stora beslut om att vi ska bygga stora grejer eller liksom omvandla miljöer, så ska vi faktiskt fråga grodan först, den där lilla grodan som satt där nere i hörnet. Och jag tänkte faktiskt alltid på den, jag tittade alltid på den varje morgon innan man liksom skulle fatta några beslut. Man behöver ha det där lilla perspektivet. Ja. Grodor är viktiga.
Det är de faktiskt. De är viktiga för naturen.
Mm. Nej, men det ska vi nöja oss för idag, eller vad säger du, Therese?
Jo, men det tycker jag. Men frågan är om vi ska ta oss en liten limerick också.
Ja, hurra!
Bra, hurra! Vi ska bara se om vi kan hitta en bra. Jo, men här har vi en.
Mm.
Det här är från Svea hundars limericker. En magelagd tös från Bellevue. Jag vet inte om det är rätt uttalat. Man. En magelagd tös från Bellevue. Man stal i en krogtambur. Till tjuven han trodde att den som han snodde var ett hoprullat herrparaply.
Ja, det var ju... Jag förstod jag ju. Det tror jag inte jag gjorde den förra limericken du drog. Men jag säger ändå, ja.
Jag ska läsa det som inte är limerick. Detta tragiska människorov av misstag fick en ej mindre tragisk epilog. Kvinnorövaren märkte aldrig sitt fruktansvärda misstag. Den magelagda flickan var stel och skräck och avled av chocken praktiskt taget omedelbart. Tjuven fattade tag i hennes av Rigo Mortis förstenade långa näsa. Som i ett paraplyhandtag vände den stackars flickan upp och ner, krängde upp henne med valben, förstärkta kjolar längs hennes tunna kropp, varvid den spändes ut och faktiskt fungerade som regnskärm. Visslande av en gener Kenrik Susie försvann han bort i det ljumna vårregnet.
Ja, du ser ut.
Om vi ser så säger du då för
idag. Hej då!
Hej då!